1 augusti 2002. Irak och FN.
Utrikes nu. Irak har bjudit in FNs vapeninspektör, svensken Hans Blix, till ett möte i Bagdad. Det är 4 år sedan senast Saddam Hussein tillät några vapeninspektioner i Irak. Saddam Husseins utspel kommer samtidigt som USAs kongress håller en 2 dagars utfrågning om vad ett krig med Irak skulle innebära för USA. Det främsta argumentet som förs fram här i USA för att angripa Irak är att Saddam Hussein är på väg att bygga upp sina massförstörelsevapen igen och kanske redan har utvecklat biologiska vapen sedan 1998 då vapeninspektörerna senast gjorde några inspektioner. Därmed anses Irak hota sina grannar och även utgöra en fara för USA. Sedan Kuwaitkriget har omvärlden haft ett embargo mot Irak, något som president Bush så sent som igår förlängde med ytterligare 1 år. Embargot slår hårt mot Iraks befolkning och ekonomi, och avgörande för att embargot ska lyftas är att FNs vapeninspektörer på nytt släpps in i landet. Det är nu 2 år sedan Hans Blix utsågs till FNs vapeninspektör, och han har alltså ännu inte kunnat utöva det jobb han är satt att göra i Irak. Hans Blix har byggt upp en helt ny organisation sedan FNs tidigare vapeninspektioner fått hård kritik internt i FN och även anklagats av Irak för att spionera åt USA. Brevet med inbjudan till Hans Blix innebär att han får komma och delta i diskussioner i Bagdad, inte återuppta FNs inspektioner. Det skulle i sånt fall vara en senare fråga. Saddam Hussein har inte tidigare kommit med någon liknande öppning, men frågan är förstås om det ligger allvar bakom eller om utspelet enbart görs i avsikt att avväpna krigsivrarna i USA, deras bästa argument för att slå till mot Irak. Lena Beirut, New York.
Den 10 augusti 2002, Irak.
God kväll. Vi ska gå utrikes nu. Ryssland och FN motsätter sig en militär attack mot Irak och efterlyser en politisk lösning på problemet. Samtidigt har representanter från oppositionen i Irak besökt Washington och presenterat en plan för hur Saddam Hussein ska störtas.
De kom till Washington för att presentera sina tankar, sina planer för hur Saddam Hussein ska kunna störtas och ett nytt demokratiskt Irak byggas upp. Ledarna för de 6 oppositionsgrupperna i paraplyorganisationen Iraks nationella kongress. De har fått möta vicepresidenten och representanter för både utrikesdepartementet och Pentagon. Och på en punkt får de fullt stöd från USAs styrande. Saddam Hussein ska bort.
We sense more seriousness and commitment from US government to overthrow Saddam regime and to work with the opposition. All Iraqi opposition are united and all Iraqi people are united to get it of dictatorship and to establish a democratic constitutional parliamentary regime in the future of Iraq.
Det ska anordnas en konferens nu för alla Iraks oppositionsgrupper, men oenighet och bristen på en samlande ledarfigur riskerar att Irak efter Saddam Hussein blir lika splittrat som Afghanistan idag, vilket inte avskräcker alla.
I mean, it would be fabulous, the idea that Afghanistan should be held up as something that one would not want to have happen is just exactly opposite from the truth. Afghanistan is a model of what can happen if people are liberated and begin to try to elect their own people, and people are allowed to vote who weren't allowed to vote, and people are allowed to work who weren't allowed to work. It is a breathtaking accomplishment.
augusti 2002, Irak, USA och Ryssland.
För en vecka sedan så uppmanade Rysslands utrikesminister Igor Ivanov och FNs generalsekreterare Kofi Annan gemensamt USA att lösa krisen med Irak på diplomatisk väg. Samtidigt som USA nu försöker få världsopinionen på sin sida för ett militärt angrepp på Irak, så planerar Ryssland och Irak att senare den här månaden underteckna ett mycket omfattande ekonomiskt samarbetsavtal.
Det är den amerikanska tidningen Washington Post som kommer med de här uppgifterna, men de bekräftas i ryska regeringskretsar. Enligt tidningen ska de två länderna underteckna ett femårigt samarbetsavtal på inte mindre än 40 miljarder dollar, nästan 400 miljarder kronor. Det handlar främst om ryska leveranser till oljesektorn, men också till andra energiområden, kemiindustrin och så järnvägar. Ryssland hävdar att allt ryms inom ramen för FNs embargo mot Irak. Avtalet går helt på tvärs med USAs linje att isolera Irak och bereda marken för ett anfall för att störta Saddam Hussein. Och Rysslands roll är inte helt oviktig. Om Ryssland, som USA hoppas, stödjer eller i varje fall inte aktivt motarbetar ett anfall, blir det svårare för andra länder, till exempel de europeiska, att gå emot kriget. Ett stort ekonomiskt samarbetsavtal som undertecknas i Bagdad skulle tvärtom sätta käppar i hjulen för USA. Förra månaden offentliggjorde Ryssland planer på ett omfattande samarbete, den gången inom kärnkraftsindustrin, med ett annat av de länder som USA säger tillhör den så kallade ondskans axel, nämligen Iran. Diplomatiskt försöker nu Ryssland dels få Irak att acceptera att FNs vapeninspektörer ska få återvända, dels få USA att inställa planerna på ett krig mot Irak. Frågan blir hur Ryssland kommer att agera om ett anfall verkligen blir oundvikligt. Ryssland är mycket månt om att bevara de nya goda förbindelserna med väst och speciellt USA, men det nu aktuella 40 miljarders paketet visar att priset kan bli högt för att sluta upp bakom USA. Sten Sjöström, Moskva.
Om Irak och FNs vapeninspektörer, från TV4 den 4 september 2002.
Igår träffades FNs generalsekreterare Kofi Annan och Iraks vice premiärminister Tariq Aziz för att försöka hitta en lösning på dödläget mellan USA och Irak.
Aziz sa efter mötet att han tar hotet om en militär aktion mot Irak på största allvar och att Irak nu är berett att samarbeta med FN. Och utrikesminister Colin Powell, USAs utrikesminister som vi ser på bilderna, kom igår till miljötoppmötet i Johannesburg. Han avfärdade då erbjudandet från Aziz att diskutera FN-ledda vapen inspektioner och sa i princip att det var struntprat.
Och med oss i studion den här morgonen har vi Maria Vera Cedrell, journalist och just hemkommen ifrån Irak. Välkommen.
Tack.
Och också Rolf Ekéus som tidigare ledde FNs vapeninspektörer i Irak. Välkommen du också, Rolf. Rolf, vad kan man sätta för tilltro nu till de senaste uttalanden från Iraks sida?
Ja, att de tar hotet med största allvar, det tror jag man ska absolut ta för sant. Men vad Irak har för planer, det är ju otydligt. Beskeden skiftar. Ena dagen så ska acceptera man tanken på inspektioner, andra dagen så kopplar man till vittgående uppgörelse om att sanktioner ska hävdas och att överhuvudtaget Irak ska få plats till, sin plats tillbaka i internationella gemenskapen.
Du har mött Tariq Aziz ambitioner tidigare genom åren kan man säga, och tolkat dem.
Ja, han är ju en seriös för representant för Irak, och när det blir allvar av då brukar man plocka fram honom och ta de tunga budskapen. Men det här tycker jag är lite suddigare den här gången.
Vad säger du om Colin Powells svar på Tariq Aziz uttalanden?
Ja, amerikanerna är ju klart lite aningssplittrade, men de har ju bestämt sig nu att man på något sätt måste få en lösning på Saddam-problematiken, och den frågan har de inte släppt även om beskeden kommer på olika sätt. Mm.
Mm. Du som kommer från Irak alldeles, hur ser vardagen ut där nu för tiden?
Ja, det är tufft. Det är under pressen. Det är hela tiden pågår en masspsykos på folket. Det är dagliga, vad kallar man, Ja, man protesterar, demonstrerar, folk köper varorna.
Hamstrar folk? Förbereder de sig för krig?
Ja, de förbereder sig. Även kvinnor är inne på övningar, både civilbefolkningen, barnen i skolan. Och det är alltså, det är fullt masspsykos i Bagdad.
Vi ska visa lite bilder här som du har haft med dig från, från din senaste resa. Men de bilderna visar, vi ska se så småningom, ett visst lugn i alla fall. Är det här Belgrad, Bagdad-bornas vardag?
Ja, egentligen inte. Nu plockar de allt vad de har och de säljer vad de plockar från för vad de får utifrån från olika länder, alltså arabländer, får de massor med hjälp också. Och folk är ute och ja, köper vad de kan köpa. Mesta är mjöl och ris. De brukar köpa och dadlar och apelsiner som kommer flera gånger om året.
Kan du röra dig fritt när du är i Irak?
Jag har lite mer kanske chans att göra det. För att vi går runt om i familjen och tar bilderna och pratar med dem också. Står där utan vakter, utan deras säkerhetstjänstpersoner.
Vad säger irakerna om Saddam Hussein?
De uttalar sig inte väldigt mycket. En del är faktiskt lojala till Saddam Hussein och de hotar allt som heter Amerika.
Mm. Och de säger inte så mycket, så är de rädda för att säga någonting?
Ja, känslor är väl, det är svårt att säga. De är rädda eller de är fed up för hela situationen som sker. De menar att någonting ska hända, helt enkelt.
Rolf, hur stor tycker du att risken är just nu för att det kommer en amerikansk attack mot, eller ett militärt ingripande ska jag kanske säga, mot Irak?
Jag tror att det är en påtaglig risk. Nu är det väl så att administrationen måste hålla trycket uppe på Irak. Om man skulle säga nej, vi kommer inte att vidta några åtgärder, då är ju rätt enkelt för Saddam att säga all right, då släpper jag inte in några inspektörer. Utan hela ekvationen hänger ihop på att det hålls uppe ett amerikanskt tryck. Om det skulle minska i trovärdighet, då riskerar man som sagt att tappa möjligheten att få kontroll på den misstänkta vapeninnehavet. Så det där är en balans. Samtidigt vill ju ingen, inte minst vi europeer, är ju klart negativa till en militär aktion. Så där har man hamnat i dilemma. Om man inte håller uppe trycket så får man inga inspektörer. Håller man uppe trycket och hamnar med den här risken att det blir en fullföljande profetia. Att man måste genomföra sitt hot, annars är man inte trovärdig. Man kan inte bara vapenskramla.
Men USAs vice president Dick Cheney sa ju häromdagen att vapeninspektörerna bara skapar en falsk känsla av säkerhet och gav sken av att de inte var så viktiga. Vad är din kommentar till det?
Ja, jag delar inte den uppfattningen. Cheney kanske vet, om man frågar sina kollegor också, att de tidigare inspektionerna var ju högsta grad framgångsrika. Irak hade ju stora vapenmängder som man delvis fördolde, man förnekade ju existensen.
Men vi har suttit här många gånger och frågat oss just detta, kommer en amerikansk militär attack? Ligger den närmare, tycker du, nu i tiden än vad den har?
Nej, jag tror att dels finns det tekniska skäl, och det är att det blir så, är fortfarande kolossalt varmt. Och man kan inte operera i de här områdena mer än egentligen runt nyår. För om man befarar att kemiska vapen ska användas, så måste man använda skyddsutrustning, och att röra sig i skyddsmasker och full täckning är nästan omöjligt för infanterisoldater. Så till att börja med har man ett stort problem där. Sen är ju planeringssituationen sån att jag tror inte USA och, eller Storbritannien och andra har disponerat sina resurser på så sätt. De kan göra någonting, så det finns rådrum, det är ingen tvekan om.
Kan man tycka att det är oskickligt politiskt manövrerat av Bush-administrationen, att nu man måste agera nu?
Ja, det är ju svårt för oss som inte vet exakt vad som pågår. Antingen är det en förvirring i administrationen, eller också är det en genomtänkt plan. Och det som talar för det senare är ju då att man håller det här trycket uppe för att se hur långt kan man pressa irakerna. Det andra är ju att man får motstridiga besked från administrationen, som ju för allmänheten verkar något förvirrande, och också bland för de allierade verkar något förvirrande.
Maria, vad tror du, vad har Irak för möjligheter att spara på ett eventuellt militärt ingripande?
Ja, inte mycket. Inte mycket. För att oavsett vad inspektörerna säger, vi har försökt att smyga in och titta och hur mycket vi kunde komma åt om vad de har för vapen. De har ju gamla vapen som är 10 år. Om de har lyckats att smuggla in under det här 10 år någonting, då är det betydligt lite som kan de motstå till amerikanerna.
Rolf, vad skulle det betyda för världens trygghet om inspektörerna släpptes in i Irak?
Ja, jag tror att det skulle, och de fick arbeta och arbeta på ett professionellt sätt, det skulle vara en stor lättnad. För då skulle vi få, tror jag, de garantier som behövs för att inte sådana hot ska kunna utgå som kärnvapenhot och andra hot från Irak. Och det skulle säkert få en stabiliserande effekt på hela detta område som ju har så mycket olja. Och
det finns det hotet idag som du ser det?
Det är ju den stora frågan som jag inte tror varken det förefaller som varken amerikanska underrättelsetjänsten eller någon annan kan svara på det, om Irak verkligen har anskaffat nya vapen efter att de här gamla förstördes. Det är väl dock så att Irak har all expertis som behövs för att göra sådana vapen, men man har inte insatsvarorna, och har man lyckats smuggla in dem trots förbuden mot export till Irak, då är ju läget allvarligt. Om man inte har lyckats, då finns det ju bättre hopp. Men det intressanta är att det är en oklarhet i den frågan i internationella gemenskap.
Mm. Tack så mycket Rolf Ekéus, och tack också Maria Veras-Drell för att...
September 2002. Hotet mot Irak.
USA kommer sannolikt att slå till militärt mot USA i början av nästa år. Det sa Italiens president Silvio Berlusconi på en presskonferens igår efter att han haft ett möte med USAs president George Bush i Camp David. Enligt Berlusconi är januari eller februari troligen den tidpunkt som Bush räknar med för ett anfall, om inte Irak innan dess villkorslöst samarbetar med FN. Bush ska ha sagt under mötet med Berlusconi att USA kommer att slå till mot Saddam Hussein med eller utan omvärldens stöd, och det inom 4 eller 5 månader. Vid en ovanlig presskonferens i Bagdad kom igår kväll Iraks svar på de anklagelser som USA och Storbritannien fört fram mot landet. Iraks vice premiärminister Tariq Aziz avfärdade anklagelserna om massförstörelsevapen och också om eventuella kopplingar mellan Irak och terroristnätverket Al-Qaida.
Iraq didn't have any kind of relations with the Taliban regime, and Iraq didn't have any relationship with Al-Qaida.
Iraks vice utrikesminister Tariq Aziz tvekade inte under presskonferensen igår kväll. Irak har inte och har inte haft några kopplingar vare sig till talibanerna i Afghanistan eller med Osama bin Laden och hans terrornätverk Al-Qaida. Finns det några Al-Qaida-män i Irak, så finns de i landets norra del utanför den irakiska regeringens kontroll, sa Tariq Aziz. Tillbakavisandet av uppgifterna om irakiska kopplingar till terrornätverket var en del i en lång katalog där Iraks vice premiärminister svarade på de anklagelser mot landet som USA:s president Bush framförde i sitt tal inför FN:s generalförsamling i förra veckan. Under den sällsynta presskonferensen i Bagdad förnekade Aziz allt som lagts Irak till last. Irak har inga massförstörelsevapen, sa han, och påminde om att FN:s vapeninspektörer, som verkade i landet fram till december 1998, inte någon gång fann ett enda bevis för det. Blir inga nya vapeninspektioner, sa Aziz, om inte sanktionerna mot Irak omedelbart hävs. I själva verket, sa Aziz, är det USA och Storbritannien som genomför en illvillig kampanj mot Irak. Syftet, enligt den irakiska synen, skulle vara att tillsätta USA-vänliga regimer i länder som inte automatiskt säger ja till allt Washington vill. Och målet för USA är att upprätta världsherravälde. Den irakiske vice premiärministern, som är en av Saddam Husseins främsta internationella talesmän, anklagade istället väst för att ända sedan början av 90-talet ständigt ha brutit mot FN:s resolutioner, inte minst under anfallen mot landet 1993 och 1998. Tariq Aziz anklagade president Bush för att vilja hjälpa den israeliske premiärministern Ariel Sharon att driva ut palestinierna från de ockuperade områdena och upprätta en palestinsk stat i Jordanien. Bush är en ond man, sammanfattade Tariq Aziz. Lars Kobbe, Jerusalem.
Om en dryg vecka ska den brittiska regeringen lägga fram en så kallad beviskatalog mot Irak. Och en av de stora frågorna inför den publiceringen är just om den kommer att innehålla några försök att binda Irak och ledaren Saddam Hussein till Al-Qaida.
Enligt uppgifter i den konservativa Sunday Telegraph kommer den brittiska regeringen i sin katalog att hävda att det finns direkta länkar mellan Saddam Hussein och två namngivna Al-Qaida-agenter. Tidningen, som hänvisar till källor i de brittiska och amerikanska underrättelsetjänsterna, säger att de två Al-Qaida-männen ursprungligen utbildades av den irakiska säkerhetstjänsten och tjänstgjorde för den mot kurderna i norra Irak, men att de sen hoppade av till Al-Qaida. Men några konkreta bevis för att de skulle ha fortsatt att ha kontakter med den irakiska regimen efter avhoppen lägger tidningens källor inte fram. Den brittiska beviskatalogen ska publiceras på morgonen den 24 september, några timmar innan parlamentet, som extra inkallats, samlas för att debattera Irak. Tony Blair kommer då att stå inför ett motstånd från de egna leden som han inte är van vid, och han behöver kunna presentera starka skäl för varför brittiska soldater kanske snart skickas ut i krig mot Irak. En direkt länk mellan Saddam Hussein och Al-Qaida skulle vara till hjälp för honom, men frågan är om den finns, eller om rapporten ens kommer att försöka hävda att den finns. Utrikesminister Jack Straw antydde i en tv-intervju nu på morgonen att man inte ska vänta sig allt för mycket nytt material i beviskatalogen. Agneta Ramberg, London.
September 2002, Irak.
FNs vapeninspektörer kan vara på plats i Irak redan i mitten av oktober. Det här framkom efter ett möte mellan inspektörernas chef Hans Blix och FNs säkerhetsråd sent igår kväll.
Hans Blix säger att 15 oktober är det startdatum som kan bli aktuellt. Då skulle en så kallad förtrupp kunna vara på plats. Sen kan det ta ytterligare några veckor innan vapeninspektörerna på allvar kan inleda sitt arbete, även om överraskningsinspektioner kan komma att genomföras ganska snabbt efter ankomsten. Men för att detta tidsschema ska kunna hållas så krävs att ett par viktiga förutsättningar är uppfyllda. Först att Irak går med på alla de krav som vapeninspektörerna ställer i de samtal som ska inledas den 30 september i Wien. Och sen inte minst att FNs säkerhetsråd ger klartecken. Och i säkerhetsrådet fortsätter de tuffa förhandlingarna om eventuella nya Irak-resolutioner för att öka pressen på Saddam Hussein. Och ordkriget mellan Irak och USA trappades igår upp när de båda sidorna anklagade varandra för grova lögner. Iraks utrikesminister Naji Sabri sa inför FNs generalförsamling att USA vill förstöra Irak för att kunna lägga beslag på oljetillgångarna i Mellanöstern.
The US administration wants to destroy Iraq in order to control the Middle East oil.
Sabri, som läste upp ett tal från Saddam Hussein, förklarade också att Irak inte har några massförstörelsevapen överhuvudtaget. Men både president George Bush och utrikesminister Colin Powell kallade det irakiska utspelet en bluff. Idag fortsätter Bush sina försök att övertyga både USAs kongress och omvärlden om att följa hans hårda linje. Närmast är det Rysslands motstånd mot nya, tuffare FN-resolutioner som ska brytas ner. I en intervju med tv-kanalen CBS igår kväll gav den ryske försvarsministern Sergej Ivanov ett tydligt svar på frågan om Ryssland kan tänka sig att delta i ett anfall mot Irak.
No, I don't foresee that possibility.
Jag kan inte se att det kommer att hända, säger Ivanov, som senare idag ska träffa Bush. Och den amerikanske presidenten planerar också att ringa sin ryske kollega Vladimir Putin. Knappast med några förhoppningar om att få några löften om praktiskt stöd vid ett eventuellt krig, men för att försöka få Putin att åtminstone mildra sitt motstånd till den amerikanska Irakpolitiken. Anders Ask, New York.
Oktober 2002, Irak och krigshotet från USA.
Vi ska fortsätta att prata just om Irak och förhållandena där. Ryssland utesluter inte en ny tuffare FN-resolution om Irak, men betvivlar samtidigt fortfarande att Saddam Hussein har några massförstörelsevapen. Detta framkom idag när Storbritanniens och Rysslands ledare träffades.
Till kylan 12 mil utanför Moskva hade den brittiske premiärministern Tony Blair begett sig för att försöka få Ryssland att ställa sig bakom en ny FN-resolution som skulle medge militärt våld mot Irak om landet inte samarbetar med vapeninspektörerna. Putin vidhöll att bevis saknas för att Irak har massförstörelsevapen, men öppnade ändå för en ny FN-resolution.
Vi är redo med våra partnerer.
I USA har nu också senaten, där demokraterna är i majoritet, gett president Bush fria händer att använda militärt våld mot Irak. Därmed står kongressen som helhet bakom Bush.
Because I believe that Saddam Hussein represents a real threat. And because I believe it is important for America to speak with one voice at this critical moment. I will vote to give the president the authority he needs.
Irak sa idag att landet ställer in sig på ett amerikanskt anfall. Frågan är nu hur Frankrike och Kina, båda med vetorätt och båda emot USA:s krav på att kunna anfalla Irak militärt, kommer att agera nästa gång FN:s säkerhetsråd sammanträder.
USAs försök att störta Iraks diktator Saddam Hussein beskrivs ibland också som ett krig om kontrollen över världens oljeresurser. Men ett krig mot Saddam skulle mycket väl kunna få motsatt effekt.
Supermakten USA spänner musklerna i Persiska viken. Med eller utan vapen ska Saddam, Iraks ondskefulla diktator, störtas. Frågan är bara, varför? För en del debattörer är svaret självklart.
Iraq has the second largest oil reserves in the world. If they are taken over by Western, meaning primarily U.S. corporations, the U.S. will be able to set the oil price within the range that it wants.
Marian Radetzky, professor i nationalekonomi och Sveriges kanske främste expert på råvarutillgångar, säger så här.
Irak har väldigt stora oljereserver. Drygt 10% av världens totala, och det är väldigt mycket att jämföra med till exempel 1% i Norge. Dessutom är oljan väldigt billig att exploatera i Irak. Och det är klart att den som kontrollerar Iraks olja har väldigt mycket trumf på hand.
Och av världens kända oljereserver finns 65% i just Mellanöstern. Saudiarabien har 24,9%, Irak över en tiondel, Nordamerika 8,4%, Europa bara 2,5% och före detta Sovjetunionen 9%. Men, säger Radetzky, det finns ändå mycket som talar emot att USA är berett att sätta igång ett krig bara för att kontrollera oljan.
Sätter igång ett krig med Irak så vet du väldigt lite om utgången av det här kriget.
Arabvärlden är allt mer USA-fientlig och ett krig i Irak kan sätta igång ett uppror i Saudiarabien och förvandla USAs allierade till ännu en i raden av fiender. Och därmed blir effekten den motsatta. Kontrollen över världens mest oljerika land går också förlorad för USA. En sak som talar för oljeteorin är ändå konsumtionsmönstren. USA konsumerar hela 26% av världens oljeresurser, Europa 21%. Och Kina och Japan 7% vardera. USA konsumerar mest. Men, säger Radetzky, skulle USA ändå vinna kontrollen över oljan genom ett krig mot Irak, finns ändå en hake.
Då kommer oljepriset med all säkerhet att sjunka väsentligt lägre än vad det är idag. Men betänk då att idag är USA världens största producent utav olja. Och det är dyr olja man producerar. Ett väsentligt mycket lägre pris skulle leda till att betydande delar av den amerikanska oljeindustrin slås ut.
USAs kamp mot Saddam, menar Radetzky, beror på att han är ett hot mot den regionala säkerheten.
Jag tror att det allra väsentligaste, det centrala problemet, är hans aggressivitet och hans arsenal, inte oljefrågorna i sig.
12 oktober 2002, Irak.
Och så till Irak, där myndigheterna idag lät en grupp utländska journalister besöka en av de anläggningar där USA misstänker att Irak utvecklar kärnvapen. Och Ekot var med på besöket.
Ja, till höger om mig så är det en stor gul tegelbyggnad. Den är halvfärdig. Byggandet avbröts för 10-11 år sedan och den här byggnaden har aldrig använts. Till vänster däremot en grön betongbyggnad. Där inne pågår någon form av forskningsverksamhet. Det här är anläggningen Al-Furat, den 25 kilometer söder om Bagdad. Och här hävdar USA och Storbritannien att här håller Irak på att utveckla sina kärnvapen. Något som man här förnekar.
Al-Furat site was originally belongs to the previous nuclear project.
Al-Furat ingick tidigare i det irakiska kärnprogrammet, men efter 1991 har inriktningen förändrats till andra militära områden och civil verksamhet, säger brigadgeneral Samir Ibrahim. Vi förs längs huvudallén där det först är en jättebild på Saddam Hussein, den berömda där han har hatt och gevär, sen en till där han har soldathjälm och så kommer vi till en av huvudbyggnaderna, tegelkomplexet, som alltså står halvfallet. En ytlig betraktelse i varje fall ger vid handen att ingenting verkar ha skett här. Men den andra huvudbyggnaden har visserligen inte byggts till men byggts om och där inne är det full aktivitet.
Maintenance and research and development activities. Mainly for military equipment.
Okay. Här ägnar vi oss åt underhåll och forskning och utveckling av i första hand militär materiel, säger brigadgeneral Ibrahim. Man uppgraderar till exempel krigsmaktens radaranläggningar och andra elektroniska komponenter. Vi vallas runt i arbetslokalerna som mest är fyllda med datorer. Någon tyngre utrustning i form av maskiner ser man inte. Utanför anläggningen står luftvärnsbatterier uppställda som leder tanken till att det är något militärt väldigt viktigt som pågår här. Men det är bara de vanliga irakiska försvarsförberedelserna, säger brigadgeneralen. De irakiska myndigheterna säger att de visar oss hela anläggningen. Några underjordiska delar till exempel finns det inte, säger de. För icke-experter är det naturligtvis helt omöjligt att värdera det man sett. Det kan rimligen bara FNs vapeninspektörer eller andra specialister göra om de ges tillfälle att komma tillbaka. Sten Sjöström i Bagdad.
Och Iraks vicepresident Taha Yassin Ramadan säger i en intervju idag i tyska Der Spiegel att FNs vapeninspektörer kan få tillträde också till de omdiskuterade 8 presidentpalatsen. Det är inte helt klart om det innebär att Irak överger kravet på att inspektionen av palatsen ska annonseras i förväg. Irak sa igår att man var beredd att ta emot vapeninspektörerna om en vecka, alltså den 19 oktober.
I Washington pågår intensiva diskussioner om ett Irak efter Saddam Hussein. Enligt pressuppgifter har Vita huset detaljerade ockupationsplaner. Modellen är USAs ockupation av Japan som pågick i 6 år efter andra världskriget.
Efter Saddam Husseins fall skulle Irak styras av en amerikansk befälhavare. Det namn som nämns är general Tommy Franks, idag befälhavare för USAs styrkor i Persiska viken. En övergång till civilt styre med valda irakiska representanter skulle ske så småningom, men en ockupationsstyrka på 150 000 man kan komma att behövas under flera år eftersom man vill undvika kaos och interna strider av det slag som uppstod i Afghanistan efter talibanernas fall. I den amerikanska planen ingår också, enligt uppgift, krigsförbrytartribunaler där Saddam-trogna generaler ska kunna ställas inför rätta. Dessa tidningsrapporter om USAs ockupationsplaner bygger på anonyma källor inom Bush-administrationen. Men de har delvis dementerats av Vita huset redan. Ordet ockupation är känsligt och utrikesminister Colin Powell försäkrade att medan det finns många historiska exempel att lära av, till exempel Japan och Tyskland, så har inget ännu beslutats. Men såväl Vita husets talesman som president Bush har försäkrat att USA inte kommer att överge Irak efter Saddam Husseins fall. Däremot, sa president Bush igår, är USAs soldater ingen ockupationsstyrka utan en befrielsestyrka. USA strävar inte efter att erövra andra länder eller att tvinga på dem vår kultur, sa president Bush. Cecilia Udén, Washington.
oktober 2002. Reportage från Bagdad.
Morgonekot fortsätter vi nu utrikes. I Irak är det imorgon folkomröstning om Saddam Hussein ska sitta kvar som president. Den statsdirigerade kampanjen är nu inne i sitt slutskede. Och den enda frågan är om Saddam Hussein kommer att få 99 eller 100% av rösterna.
Vid en skola i Bagdads utkanter väntar man högt besök, en minister. Och när han kommer börjar talkörerna för Irak och Saddam Hussein. Egentligen är det här barnens dag, men det används av myndigheterna som ytterligare ett tillfälle att mobilisera befolkningen inför folkomröstningen om Saddam Hussein. Någon verklig folkomröstning med beslutsrätt är det naturligtvis inte. Någon alternativ kandidat finns förstås inte. Det är istället en patriotisk kampanj för att demonstrera att Iraks folk står enat bakom Saddam Hussein inför hotet om ett amerikanskt anfall. En militärorkester brassar på allt vad den kan för att höja stämningen. Saddam Hussein är själv inte ute och kampanjar. Här på skolan företräds han av hälsovårdsministern Omid Medhab. Han inleder med att gå runt på skolan och titta på olika utställningar. Först en fotoutställning. Om jag räknar rätt var det 50 bilder och alla föreställde Saddam Hussein. Det är nästan 12 miljoner medborgare som förväntas gå till folkomröstningen, och det är genom möten som det här, men mest genom massmedia, som regimen trummar på för sin sak. Stöd för Irak kopplas samman med stöd för Saddam. Utgången är given.
All the people of Iraq, they are love Saddam Hussein because he's a good boss and a good guy.
Alla människor i Irak älskar Saddam Hussein eftersom han är en bra chef och en bra karl, säger den här mannen som presenterar sig som statstjänsteman och som självfallet ska rösta ja. Egentligen skulle Saddam Hussein inte behöva genomföra folkomröstning. Han är vald till president på livstid. Men 1995 genomförde han en liknande folkomröstning. Då fick han 99,96% av rösterna. Nu hoppas man på 100%. Allt för att visa världen att Irak inte böjer sig för USA. Sten Sjöström, Bagdad.
Den 16 oktober 2002, Irak.
Där utlystes nämligen en helgdag idag, detta med anledning av att Saddam Husseins 100-procentiga valseger går.
Dagen efter det som här kallas Iraks stora uppvisning i demokrati, så fortsatte firandet, i alla fall inför en del tv-kameror. Kanske hade man också anledning att fira att man plötsligt igår kväll på tv fick veta att dagen efter folkomröstningen blivit en allmän helgdag. Så folk hade ledigt idag efter att ha gått man ur huset och röstat på ett sätt som i stort sett saknar motstycke i världen. Enligt officiella irakiska uppgifter så överträffade Saddam sitt gamla rekord för 7 år sedan och lyckades den här gången få samtliga röstberättigade att rösta ja till honom som president. Det ska inte ha funnits några blanka eller ogiltiga röster. Ja, alla Iraks 11,5 miljoner röstberättigade medborgare har alla röstat och på rätt sätt. Ett otroligt resultat som redan avfärdas av utländska bedömare. Under tiden fortsätter debatten i FN om hur en ny FN-resolution ska formuleras för att säkerhetsrådet ska kunna enas. Men den så viktiga utvecklingen i New York känns mycket avlägsen den lätt absurda verkligheten i Bagdad.
November 2002, Irak.
Iraks ledare Saddam Hussein kallade idag samman parlamentet till ett extra möte för att diskutera den nya FN-resolutionens skärpta krav på Irak. Samtidigt försäkrar en rad utrikesministrar vid Arabförbundets möte i Kairo att Irak kommer att acceptera FNs vapeninspektörer.
Säkerhetsrådets resolution om Irak har inte skapat några rubriker i Bagdad. Helgens toppnyhet var ett statsbesök från Malaysia. Men idag kom ett besked. Saddam har kallat in parlamentet till extra möte. Och i Kairo, på Arabförbundets utrikesministermöte nu i helgen, valde de andra arabnationerna att tolka Iraks inställning till resolutionen. Iraks inställning är, sa man, positiv.
What constitutes compliance is something that should be judged by all the members of the Security Council.
Resolutionen är mycket skarpt formulerad och den förre chefen för FN:s vapeninspektörer, australiensaren Richard Butler, var imponerad.
These men and women are supposed to be able to go anywhere, anytime, including the presidential sites in Iraq, interview anywhere, any person, including outside Iraq, by the way, take scientists away from Iraq so they'll no longer be under pressure and ask them just what they were doing.
Butler underströk att genom FN-resolutionen var nu ordningen återställd, den internationella folkrättsliga ordningen.
It's come up with something that is legal, that is tough and clear.
Men åsikterna om hur resolutionen ska tolkas, vem som har rätten att avgöra när Irak bryter mot den och därmed ger USA-alliansen rätt att ingripa militärt, är minst sagt delade. Tidningen New York Times uppger i helgen att en USA-ledd allians planerar för en truppinsats på uppemot en kvarts miljon soldater. Och igår sa president George Bush så här i ett radiotal till den amerikanska nationen.
If Iraq fails to fully comply with the UN resolution, the United States, in coalition with other nations, will disarm Saddam Hussein.
Om Irak anfalls utav USA och England, så 10 november 2002.
Ja, om det blir krig så kommer staden Kirkuk i norr att bli en trolig konflikthärd. Staden blev kvar under Saddam Husseins styre efter Gulfkriget när kurderna kunde utropa självstyre i norra Irak. Vår korrespondent rapporterar från en omstridd stad.
Det handlar förstås om olja. Om den bästa och mest lättåtkomliga oljan som finns. Inte konstigt om det blir strid om Kirkuk. Så när vi får tillstånd att göra ett kort besök i staden har vi överrockar. Inte bara från ministeriet i Bagdad utan också från guvernörens ämbete här uppe. De är sammanlagt 4 stycken som följer oss. 2 av dem syns här i mörka glasögon för att lyssna på vad folk säger när vi frågar om risken för krig om Kirkuk. Så folk är försiktiga förstås.
This belong to our government. This is politic case. We are normal person. We can't understand about policy. Policy is belong to policeman.
Kirkuk borde vara en krutdurk. De självstyrande kurderna i norr gör ju anspråk på staden sedan länge och ser kanske en chans i en ny krigssituation. Men här på gatan vill nästan ingen av deras kusiner prata om konflikten som kanske kommer. Nej, naturligtvis säger ingen på gatan något annat, och att arbeta utan kontroll är otänkbart i dagens Irak. Men många vet att kusinerna i norr, bara några mil härifrån, har sagt sig vara beredda att gå mot Kirkuk om bara USA anfaller Bagdad och ger kurderna sitt stöd. Därför är den militära närvaron här tydligare än någon annanstans i Irak. Därför är restriktionerna större. Saddam är som min bror, säger den gamle kurden på gatan. Och ledaren själv är avbildad i kurdisk dräkt. Men han har slaktat dem förr och kan göra det igen. Kirkuk är juvelen i kronan och den vill ingen ge upp.
Irak 12 november 2002. Tvärt emot vad Irakförbundet trodde så röstade irakiska parlamentet mot FNs resolution om inspektioner av vapen.
Ja, det irakiska parlamentet förkastar FNs resolution om en avväpning av Irak. Omröstningen idag var enhällig men är inte bindande, rapporterar vår korrespondent.
Omröstningsresultatet i Bagdad, som snarast ska ses som en rekommendation till Saddam Hussein som har det slutliga avgörandet, kom under den andra dagen av den irakiska nationalförsamlingens extra session som sammankallades av den irakiske ledaren i söndags. Under de två dagarna har ledamot efter ledamot avfärdat resolutionen som orättmätig och falsk. Men bara några timmar före omröstningen publicerades ett brev till parlamentet från Saddam Husseins äldste son Uday, som själv är medlem av församlingen. I brevet uppmanade Uday ledamöterna att rekommendera revolutionsrådet och därmed Saddam Hussein att acceptera resolutionen i linje med de beslut som Arabförbundets utrikesministermöte kom fram till i helgen. Arabförbundets generalsekreterare Amer Moussa har i ett brev till FN-chefen Kofi Annan begärt att också experter och tekniker från arabiska länder ska inkluderas i gruppen av vapeninspektörer som ska sändas till Irak. Omröstningen i det irakiska parlamentet idag behöver inte nödvändigtvis innebära att Irak i slutändan kommer att säga nej till resolutionen. I mycket är parlamentssessionen ett spel för gallerierna i ett land där ingenting, vare sig stort eller smått, beslutas utan Saddam Husseins aktiva medverkan. Den irakiske ledarens uträkning kan vara att han i jämförelse med sin nationalförsamling internationellt kommer att framstå som balanserad och kompromissvillig när han väl fattat beslutet att acceptera FNs krav. Sonen Udays brev till nationalförsamlingen är ett starkt tecken på att Saddam Hussein redan har bestämt sig och att övningen i parlamentssalen mest är till för formens skull. Lars Kobbe, Kairo.